Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men hallå.
Nu är det så här att den här första halvan av det här avsnittet om idioten Glamkas Valuir, den får du lyssna på helt gratis. Hela avsnittet och den andra halvan, den finns redan på Patreon. Den har funnits där i säkert över ett dygn. Så hade du varit Patreon, då hade du hört hela det här avsnittet istället för att precis vara i färd med att lyssna på första halvan. Med andra ord så borde du bli Patreon, horunge. Och blir du Patreon efter att ha lyssnat på det här, då får du spola in, ja, spola 67 minuter ungefär. Eller en timme och 7 minuter för er plebs. Så hamnar du rätt. Eller så blir du Patreon direkt och så lyssnar du på avsnittet från början till slut på ett ställe så du slipper hatta omkring som en idiot. Bra, lycka till. Puss, hej.
Ja, jag klämde min tumme idag, jag är så jävla ont.
Hur klämde du den? I en gris?
Nej.
I en gris?
Men det var en gris som knockade min kollega, så hon började blöda jättemycket av ögonbrynet och fick jag en skakning.
Det låter som...
Jag kan gissa vilken kollega det var med tanke på...
Nej, nej, det var det inte. Och jag skrattar faktiskt inte. Jag tyckte faktiskt väldigt synd om henne för hon är väldigt snäll. Men grejen är att detta är en gris som hon blev skitkär i sin första vecka på jobbet. Och bara, nej, den här måste komma hem och bo hemma hos mig. Så nu har hon den grisen hemma hos sig.
Okay.
För att hon tycker så himla mycket om den här grisen. Och sen tackar den henne genom att skalla henne. Så att, ja, men det var kul.
Men hon bara tar hem en gris. Bor hon i någon typ av gård? Eller?
Ja, men hon fick inte ha den där för sina föräldrar. Så hon har den på samma gård där hon har sina hästar. Eller någonting sånt, tror jag.
Ja, det är klart.
Men ja, nej, hon har en
typ
gris
av djurgalning.
Ja, så är det.
Nej, men det låter ju toppen.
Ja, Gretel heter den.
Gretel, ja. Grisen.
Mm. Gretel det gris.
Alltså, det är sjukt att, har inte ni tusentals grisar? Ni kan ju inte döpa alla.
Nej.
Nej.
Men det gör ni väl inte.
Nej, det är bara hon som har döpt den, eller?
Men hon har ju döpt den för det är hennes gris nu. Ja. Hon köpte ju den.
Jaha, ja, det är klart hon gjorde det.
Eller om hon fick den, jag vet inte.
Ja. Löneförmån.
Skitsamma.
Nej, hörni, ska vi köra igång? Ja. Skit i det här jävla småpratet. Vi har väntat länge
med en annan gris.
Göra. Nu ska jag.
En som man kanske inte vill ta hem till sig.
Ja. Nej, fy fan alltså. Vilket jävla vider.
Ja, och för ovanlighetens skull så kommer den här mannen inte att få behålla sin anonymitet. Han har fått haft den i ett decennium och använt den, ja, hur ska man uttrycka sig?
Klandervärt.
Klandervärt, ja. Jag ska väl egentligen läsa rakt upp och ner från mina papper för jag tycker att det var så finurligt när jag skriver det. Men den här,
Nej, men absolut. Sitta här och circlejerka dig själv, Henrik. Vi sitter gärna och lyssnar på dig.
Ja, det tror jag ni gör.
Men jag är faktiskt väldigt pepp på detta, för att jag vet ju, alltså jag vet ju vem Glam är, eller så jag har ju hört, sett dumpar, bla bla bla. Men jag vet ju ingenting om alltså personen bakom Glam, liksom. Bakom internetanonymiteten.
Nej, vad kul. Då kan vi börja så här. Den här resan börjar i Lerum och med en man som heter Peter Larsen. Peter är en medelålders man med ett stadigt arbete på en statlig myndighet. En man som, ja, men enligt hans sociala medier, ser ut som en dedikerad flerbarnspappa och en kärleksfull man till sin fru. En person som du liksom ser i tubsockershorts och tofflor på den lokala marknaden. Känner ni igen de här? Du vet när det är någon typ av marknad nere på stan och så springer det runt bara massa papper i såna här jävla, vad heter det, med så stora cargo
pants.
Ja, ja, och tofflor, och så går de runt och liksom vallar barn.
Det är
och,
som funktionsbyxor, fast mycket sämre.
Ja, fast, ja, precis. Fan.
Du, alla pappor på 90-talet hade sådana.
Ja. I alla fall, en man som inte gör skillnad på sina biologiska barn och sina bonusbar. En sån där detalj som man kan tycka sig given för en sammansvetsad familj, men som kommer att få betydelse för den här berättelsen lite senare. Men bakom den här putsade fasaden av välgörenhetsarbete för folk med hjärtsjukdom och hans fascination för släktforskning, så vilar det man brukar kalla ett mörker. En man som under flera år levt under flera pseudonymer på nätet. Och några av dem stulna också, om personer med ganska unika namn, eller ja, helt unika namn. Men också med synonymer som har varit ordlekar på hans egna namn. Men det återkommer vi också till.
Det är de bästa.
Ja, för på nätet är nämligen Peter en av Sveriges kanske största nättroll i det sanna bemärkelse också, som det egentligen en gång i tiden var, tror jag. Mycket mer innan liksom, en nättroll, en person som liksom bara gick in och stirred shit up, eller hur fan man uttrycker det. Bara var jävla dryg och jobbig. Man
vill göra folk arga.
Va?
Vill göra,
ja,
folk,
gör folk arga och så. Men det där har vi Peter tagit ett steg längre. Och jag tänker så här.
Ska vi bli Aschberg nu allihop? Är det vad som händer? Är vi trolljägarna
nu? Vi är trolljägarna nu.
Ja,
okay. Bra liknelse också, för Peter hatar nämligen trolljägarna. Han verkligen hatar trolljägarna. Han gillar dock när folk använder trolljägarnas metoder. Sen är det ju bara att det handlar ju om vem det ska drabba. Är du anonym ska du inte drabba dig.
Nej.
Han var säkert ett stort fan av megafonerna.
Vad sa du?
Han var nog ett stort fan av megafonerna, kan jag tänka mig.
Ja, Granskning Sverige faktiskt blev han ett stort fan av. Tyckte han var väldigt Toppen. Roligt. Men vi måste också börja någonstans, och vi måste backa tiden ganska långt tillbaka. För Peter har nämligen under ett av sina konton som heter Nesral skrivit om sin barndom. Och han skriver så här på Flashback.
Kan vi bara pausa lite vid kontonamnet, eller?
Nej, det kan vi inte, för du kommer återkomma till det. Okay. Du behöver det, du kan få ta.
Tycker du inte att det var listigt?
Nej, det tycker jag inte.
Det här inlägget är från 2013-10-03. Och vi ska säga så här, vi har tittat egentligen ett decennium bak på Peter. Och vi pratar alltså totalt sett, så alltså, han har haft det här Glam Kasvaliur-kontot på Twitter. Han har haft ett gäng konton på Flashback. Framförallt har det väl varit kontot Linus Särud som han har använt på Flashback. Men emellan sig, alla de här jävla olika konton han har använt på olika, så här, i Discuss-appen, på Twitter, Flashback, Kora, alla de här jävla grejerna, så pratar vi kanske någonstans mellan 80 och 100 000 inlägg. Som egentligen bara då är riktat till olika sådana här liksom, ja, men så politiska sammanhang och sånt, där han tjafsar med folk eller på folk eller beskriver sig själv och sin egen förträfflighet och ja, hej och hå. Det har pågått under väldigt, väldigt lång tid, helt enkelt. Än en gång, vi måste läsa den här kommentaren för att förstå Peter Larsen. Så här står det. Jag har en otrolig drift som ständigt tynger mig. Jag älskar att introducera kaos helt random och utan orsak eller syfte. Optimalt är när jag gör det helt anonymt, när ingen upptäcker det. Och jag avslöjar aldrig i efterhand att det var jag som gjorde det när jag lyckats bra. Det bästa av allt är att inte ha en åskådarplats och betrakta det jag själv orsakat och se till och se och lyssna på andra personers reaktioner och hopplösa teorier om vad som faktiskt har hänt. Några exempel från skolan. I skolan bytte jag ofta skrivböcker och annat material mellan två eller flera klasskompisar strax före en lektion. Jag blev aldrig upptäckt under hela skolgången. Det gick flera rykten och teorier om det på skolan. När några andra elever började härmas och en del blev påkomna, medan andra förmodligen aldrig blev det. Jag minns att jag fick en liten kick av att veta att det var mig som de diskuterades. Trots att ingen visste att det var just jag. Ett fåtal gånger lyckades jag smita in i ett klassrum före alla andra och han ritade en stor 3D-kub på tavlan. Det blev lite misslyckat eftersom det var så få gånger jag lyckades göra detta att det aldrig blev något snack om det. Lärarna hann dessutom alltid sudda bort det innan alla kom in till lektion. Efter skoltiden hittade jag på saker helt random när tillfälle för det ges. Jag är ute efter att observera uttryck och frågetecken som uppstår då det något oväntat inträffade och de inte kan lista ut hur det går till. Bidragande faktorer till oförståelsen är såklart att det aldrig finns en orsak eller syfte. Så det som blir utsatta får aldrig någon ledtråd från det. Jag håller på med den här lilla hobbyn i snart 20 år utan att bli avslöjad. Jo visst, har jag ett par gånger kommit på att det var ett jag, men eftersom det handlar om så små obetydliga saker glöms det snabbt. Och då är det väldigt få gånger jag avslöjas i förhållande till hur många gånger jag gjort det. Så det är aldrig någon som misstänker att det är jag som gör det så ofta. Min hobby har aldrig avancerat i form av intensitet eller antal perioder, så min bedömning är att detta beroende inte är farligt för mig själv. Jag skulle aldrig göra saker på andra personer så att de far illa eller utsätta någon för fara. Som andra idioter som till exempel filmar pranks bara för att få sitt skratt på andras bekostnad. Vet någon något bra namn på mitt beteende och har någon annan liknande konstighet för sig i sin tråkiga vardag? Ja, vilken pust. Jag tycker Tim skrev bra om det här. Jag frågade ju igår kväll om det var någon som hade någonting som jag liksom inte fick missa, och det här var ju självklart, men då sa han så här, då skrev Tim så här: kan inte låta bli att tänka på när han pratade om han hade en konstig hobby som gick ut på jävlas med folk utan att någon visste att det var han, och hur han aldrig blev påkommen och på så vis tyckte att han var så mycket smartare än alla andra. Nu i efterhand så är man ju rätt säker på att han påkom typ varje gång, men ingen brydde sig om hans meningslösa vis. Jaha, där sitter den där konstiga som sitter i hörn och aldrig duschat och bytt plats på våra böcker än. K-bry! Jag kan också tänka mig att alla bara blir så trött på han. Håller du på med Peter? Varför är du så sjuk i huvudet? Varför kan du inte bara vara som alla andra barn?
Ja, det låter ju inte liksom som att han liksom... Men det är ju det här med att han är liksom en så dålig bondskurk.
Ja.
Han tänker ju att det här var hans liksom... Jag vet inte, sin masterplan på att ta över världen. Men så har du har ritat en 3D-kub på tavlan. Och så kommer fröken in och bara... Peter, snälla. Det är 17:e gången. Kan du bara sluta?
Ja.
Ge dig för fan.
Lärarna bara, ja okej, han äter inte lim i alla fall. Så vad ska vi göra?
Vi kan återkomma, eller det finns det här, han har, den här glam, eller hans alter ego glam som man har på internet, glam, glam, kassvalur, draugen, glam, bla 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 och så vidare. Han har ju pekats ut av Mattias Våg sen tidigare och omnämns i ett blogginlägg som heter Svärmen från, vad heter han?
Jack Werner.
Jack Werner, ja, precis. Och där går Jack Werner igenom, vad fan är det? Jag tror att det är typ 30-talet liknande Twitter-konton som skapas. Och det har faktiskt en koppling till oss, för alla de här kontorna skapas så här. Det är 22 konton som har skapats. Och Jack Werner pekar på en bunt likheter. De använder alla bilder av personer som ser ut som kvinnor och har alla kvinnliga namn. Deras profilbilder ser alla ut att vara redigerade i sammansmältning av flera olika ansikter. De har i princip samtliga retweetat en skämtsam smädelse om Myra Åbäck Öhrman, kampanjansvarig på IRM och en bekant till mig eftersom vi tillsammans modererar Dr. Status. De följer alla 5 och 8 80 personer och har mellan 2 och 25 följare. Samtliga konton har registrerats inom loppet av ett par dagar. Och det som har publicerat samma tweet har gjort det inom loppet av 13 minuter. Och jag tänker inte gå igenom, du är ju också ett av de här kontorna. Visste du det, Axel?
Mm-hmm.
Men det är ett Skeleras konto som är registrerat den 12 juli 2017.
Ah, ja,
och så en massa varianter på. Och de har alla en gemensam nämnare. Och det är ja, men det är typ ett konto. Jag kan väl börja med att de här kontorna gör egentligen ingenting. De bara håller på och sprider samma grejer. Det är så helt random. Man fattar ingenting och alla sitter och spekulerar i det här. Känner ni igen det från någonstans? Precis. Men också kan man då se någonting som är, faktiskt blir lite sjukare. Och det är när världen tittar närmare på vad liksom är den tidigaste av alla de här som är skapade i det här sammanhanget. Så skriver han så här. Så vitt jag kunna se är det tidigaste skapade användare i detta kluster. Och då är det ett konto som där heter Johan Andersson med Z och så heter Jason 78 eller något sånt där. Kontot delar också flera särdrag som jag märkte hos de andra konton i listan ovan. En märklig vurm för den avgångshotade försvarsministern Peter Hultqvist som ofta yttrar sig i hashtaggen Backa Hultqvist. Retweetas av användare och budskap som framförallt tycks dra åt vänsterhållet. Och då kan man gå in på Glam. För då kan man se att han själv den 28 juli så har han börjat skriva med kontot Linus Särud på Flashback om samma sak. Och då kan man se han så här, för då påstår han att det här egentligen bara är en stor grej av sossarna och att det är en trollfabrik som sossarna har byggt. Då skriver han så här, Löfven och S hanterar äventyrande av rikets säkerhet som ett internettroll genom att försöka trolla allt och alla med vilsidan desinformation. Förutom den bizarra och motbjudande kampanjen Backa Hultqvist så börjar Löfven redan i PK när han påstår att det var bla bla bla. Och så skriver han lite mer om den här Backa Hultqvist-kampanjen. Men det här är ju förmodligen, jag säger förmodligen, jag behöver inte säga att det sätter i sten, men det är förmodligen han som gör allt det här. Och som bara gör det något, jag vet inte, förvirra folk. Det är så väldigt, väldigt oklart. Samtidigt som han till viss del använder det som politiska liksom ansatser då, när han liksom försöker klämma det här på sossarna. Att det är någon typ av kampanj som får dem att ska se negativa ut. Och det här pekades redan tidigt på honom att flera personer kände igen hans modus operandi, att de tyckte att det var han. Och det är ju inte, när man har liksom gått bak i tiden och hittat hans självbeskrivning av sig själv, så det är ju, förstår man ju var det kommer ifrån. Det är inte super, man blir inte superförvånad om man säger så.
Nej, men det är ju något fel på honom.
Ja, jag har också skrivit så här. Intrycket man får av Peter, en man som lever ut sina fantasier om kontroll och tankar om sin egna förträfflighet online. Kontroll han inte har i verkligheten. Till exempel online är han smart, han 137 IQ, han kan styra folk som han vill och är en person med inflytande på sitt arbete. Men i verkligheten är Peter en IT-tekniker på en statlig myndighet, men som knappt kan koda en hemsida. Inga kamper han tar sig för med kommuner och sånt vinner han. Och det finns liksom sorg och problem i hans närstående liv som vi kanske inte kommer gå, eller vi kommer inte gå in på det här, men som säkert påverkar hur han lever ut sina fantasier online. Och vi vet också att det är därifrån kommer liksom också en del grejer han bedriver mot kommunen. Han bedriver förmodligen också släktforskning, men även där går han bet och istället så har han liksom riktat sina mediokra kunskaper mot oss. Och än en gång så behöver vi lite titta på vad han har skrivit om hur han funkar online. Och då har han skrivit längre inlägg på Twitter som är från 2015-07-30. Och det här har också uppmärksammats i den här svärmen-inlägget av Jack Werner. Och där säger han så här. Twitter som fenomen är inte förlorat. Allt fler ungdomar finner det sociala nätverket lockande. Det är dock förlorat som en plattform för vänsterorienterade individer att kommunicera ostört i. Även om verktyget är konstruerat på så sätt att underlätta att hålla meningsmotståndare på avstånd och utanför gemenskapen, så är det bra bara att hålla minnet att det finns aldrig något verktyg som inte går att använda på ett otänkbart sätt i sin egen fördel. Med sitt konto har man egentligen bara 3-4 olika sätt att spela Twitter-spelet på. A. Man kan skriva och replikera vettigt och med omsorg och använda hashtag när det är relevant. B. Retweeta eller favorit för att sprida det kommentarer man önskar få spridning. Syftet kan också vara att se om sitt egna flöde så att det inte endast är en person i one-liners, eller så kan syftet vara att ge uppmärksamhet till en hel tråd i sin helhet. Det behöver inte nödvändigtvis vara den aktuella tweeten man retweetar som är det viktiga. Det kan vara sammanhanget eller de inblandade i tråden. Och det här är tydligt sånt Peter sysslar med. C. Blocka. Det sätt praktiserar många för att undvika obekväma frågor. Så en anonym löper man stor risk att bli blockad av en eller annan anledning, det är att man är anonym. D. Finurliga sätt att klistra in bilder som kompletterar begränsning på 140 tecken. Och så fortsätter. Eller har ni någon kommentar till det här först?
Nej.
Alltså jag kan ingenting om Twitter. Jag känner att han lär mig mycket.
Ja. Och jag vet att det är lite mycket läsning nu i början, men det kommer vara lite mindre sånt, för att det är viktigt att ha det här klart för sig. För det är ändå så en beskrivning av vad han sysslar med. Och det kontot han använder än en gång är Linus Särud. Det är kontot som man använder för att beskriva det här på Flashback. Till det ska jag säga att det finns ett undantag till det här med att bli ignorerad som anonym, vilket är om man har många följare. Har man många följare så är det inte så många som reflexmässigt blockar. Det vill inte gå miste om en chans att få lite extra uppmärksamhet. Ju fler följare, desto större chans att man även får svar på kommentarer eller frågor. Vad man bör veta är det bara en bråkdel av vad man kan använda Twitter till. Till exempel börjar det bli allt vanligare att tidningsartiklar lägger in länkar till en tweet, vilket förstärker en tweets betydelse. Fler hittar den, även om aldrig använder Twitter, och kan läsa svar löpande. Är man blockad så betyder det endast att den som blockade inte ser ens egna tweet och tvärtom. En utomstående oinloggad användare kan se samtliga svar, inklusive det svar som har blivit blockade. Och här egentligen det han beskriver är ju bara, och det finns ju en taktik, det är inte så här enkelt, men han liksom tror liksom att nu ska han visa upp hur man får det här funka.
Han kan en hel del om internet.
Ja, precis. Och sen säger han så här: personligen har jag 5 Twitter-konton. Jag har själv med riktigt namn, yrke och så vidare, använder mycket sällan. Jag har inte kunnat hitta det kontot, så jag tror att det är en lögn.
Han kanske hade det med tillbaka.
Ett anonymt konto där jag försöker uppföra mig. Och då är det twitter.com/glamkasvalur. 3. Ett trollkonto. Reta folk och allmänt störig. Blocka de flesta, men kommentarer syns ändå för de som läser trådarna utan att vara inloggad på Twitter. 4. Ett parodikonto. Skämtar om allt. Det fungerar bra och blir sällan blockad. Syftet är att väcka tankeställare och få läsare med mer inflytande att tänka utanför boxen och eventuellt på så sätt bidra i debatten. Och så sista 5. Ett konto där jag låtsas vara en påhittad individ med ett vanligt svenskt namn. Det konto fungerar bäst och jag har 4000 följare. Det svåra är att undvika att bli avslöjad som inte en riktig person. Man får hålla saklig diskussion och välja det trådar diskussioner som inte är risk att det blir personligt. Men det konto använder jag vänsens metoder vad gällande hur jag blir blockad och så vidare. Medan jag försöker framstå som en socialdemokrat utan vänster och kommunistisk vinkling. Jag tar gärna debatter med vänster och höger och tar initialt vänsterns sida, men håller mig saklig och låter högern poänger få lysa med sin riktighet. Jag lägger mig helt enkelt som en förlorare och tillåter att jag förlorar argumentationen. Jag vill ha diskussioner, jag väljer diskussioner med omsorg och inte inne så ofta, aldrig varje dag på en vecka, högst 10 tweet på en och samma dag. Så det är hans liksom strategi för hur han ska verka på internet. Men han har ju också en jävla självbild, ska man komma ihåg. För han är ju alltså, också, vad sa du?
Det här bara med att han är liksom noll intresserad av vad han egentligen diskuterar. Han vill bara vinna Twitter-spelet, vad nu det än är. Alltså, väldigt oklart.
Han försöker ju bondskurka Twitter också.
Ja, men han gör ju det. Ja. Och det bara, för mig känns det bara så totalt jävla värdelöst. Han får kanske möjligtvis lite internet-clout på det sista kontot han nämnde där. Liksom.
Det är kontot som inte finns, menar du?
Jag tror inte att det kontot 100%
finns inte. Nej. Ja, det här kontot är det som går bäst med. Jag har flera tusen följare, absolut tar det i webben. Visst.
Det är väldigt så här, jag vet inte riktigt. Det känns... jag kan inte tänka mig något värre att spendera min lediga tid på än att sitta och gamea Twitter och ändå förlora.
Kom ihåg att mycket av den tiden han spenderar är på för dina skattepengar. För han gör mycket av det här på arbetstid.
Ja, men det är klart att det är.
Ja, så, men vi kommer återkomma även till den lilla delen. Men han är också en sån jävla självbild. För det är nämligen så att 2018, han har varit på, alltså grejen var så roligt. Han har ju varit på mig långt tillbaka i tiden. Men jag är liksom också, jag har inte så här, jag har ignorerat honom och jag tror jag har haft han blockad någon gång och sådär. Så att det har liksom aldrig fastnat riktigt på mig. Han har liksom aldrig fastnat på mig som person, utan det har varit vissa stintrar han varit inne. Det är nu det senaste året han har fastnat på
oss. Så jag kommer
oss.
Ihåg Glam.
Aha.
Alltså Glam Kasvalur-kontot.
Mm.
Från när jag hade Twitter första vändan, typ 2018. Okay. 2017 kanske.
Ja, men vid ett tillfälle, 2018, så säger jag åt till Glam någonting om att vi kan väl ta ett IQ-test. Varpå han sätter sig och han gör ett IQ-test på nätet. Och det kan man se om man går in på brainstats.com och så är rapport. Då. Vi kommer säkert lägga in länk till det här.
100%.
Ja, och då kan man se att Glam har gjort ett IQ-test och det har han gjort den 18 februari 2018, strax efter att jag hånade honom. Och då kommer han tillbaka och så säger han att han är så jävla stolt. Han är så fruktansvärt jävla stolt. För han har nämligen 137,6 i IQ. Men innan vi går in på det här IQ-testet.
Visst inte att IQ-poäng hade decimaler?
Nej, inte jag heller. Det är också en grej. Jag har väldigt svårt.
Alltså, och... om man ska göra ett IQ-test som man faktiskt ska skryta med, så får man ju se till att man gör ett jävligt legit IQ-test. Då får du ju gå och ta mensas eller någonting. Alltså, jag... och om varför man nu ens skulle få för sig att sitta och skryta om sin IQ. Men absolut.
Jag kan läsa här. Jag, det här är en kommentar från den 18 februari, samma dag, och då är jag intaggad. Ja. I samråd med min höga IQ, ser nedan, tycker jag att du utsätter dig för en onödig risk när du tangerar att bryta mot Twitters regler i samband med Globen-symbolen efter ditt namn på din profil. Och då har han ju skärmdumpat sitt IQ-test. Det här han håller på att skryta med det här för din man också. Att han har sånt jävla högt IQ. Och han skriver också så här när han får en fråga. Det här är en del av en längre konversation, men jag kan bara... Och konversationen handlar om han, hur han får använda ordet neger. Och då är det en Carlos 5 som skriver så här.
Nu tycker jag att vi måste ha en diskussion kring hur du får använda ordet neger.
Ja.
Jag vet att jag får använda det, men... Ja, nej, visst.
Jag tar vad som heter. Magnus kan blipa från och med nu. Men...
Inte när jag säger det.
Vad säger du, Sanna?
Nej, det var ingenting. Kör på.
Ja, är ni med då?
Ja.
Carlos 5. Mer än en gång, om är ett neutralt ord och om det du säger stämmer att många svarta inte blir kränkta av ordet, uppmanar jag dig att gå till ett ställe med stor population av svarta personer och fråga dem vad de tycker. Och då svarar Glam så här. Jag har 135 plus IQ och har således svårt att diskutera med för mig okänt folk på stan. Inte för att jag är blyg och osocial eller något sånt, utan för att 99% av alla andra är så mycket mindre intellektuella än mig att något samtal som blir givande är som att vinna på roulette. Intelligens,
det här är så extremt bra alltså.
Ja, intelligens är den största kommunikationsbarriären, så det är ganska chanslöst.
Absolut inte.
att någon slumpmässig person på stan skulle förstå varandra. Visst, jag skulle kunna ha tur och träffa någon på någon där vi båda förstår varandra, men ganska osannolikt och jag är ingen gambler. Pratar vi dessutom om stor population så är det nästan 100% risk att mina avsikter skulle missförstås. Och jag skulle förmodligen utsätta mig själv för onödig hög risk och bli utsatt för våld. En snittperson har 100 IQ. Pratar vi om en samling svarthyade är sannolikt medel IQ lägre. Det skulle ju aldrig falla mig in att tränga mig in och försöka smälta in och göra något fälttest. Så oerhört förnedrande det hade varit. Hur kan du ens föreslå något sånt? Han är så jävla sjuk. Alltså. Men det är inte det enda. Han berättar också... under på vad heter det Quora Axel?
Ja, Quora är väl bra.
Quora? Ja, det är, jag har aldrig använt det.
Så Quintus, att det... Urban, Oscar, Rakel, Adam.
Och där nickade han mot slutet Sulu Nostrum. Det är inte hans, han hette Glam där också. Grejen är att han
inte
hade
både... Glam Kasvalur.
Glam Kasvalur. Men han kom på sig efter ett tag att det där kanske han inte, kan hon kanske inte ha. För där finns det liksom också information om mig. Så då redigerade han det namnet. Tog bort den delen på svenska delen att han hade redigerat. Men inte på den engelska delen. Plus att det finns en massa andra likheter här också. Som
men det här är ju hans... Det här är hans största misstag. Genomgående för alla konton han har använt. Det är att han fäster sig vid kontorna.
Ja.
Han känner så här att han känner att liksom, han måste ha kvar de här kontorna för att han kan gå tillbaka och titta och så här. För det gör han ju väldigt ofta. Han går tillbaka och hänvisar till så här 3-4 år gamla grejer som ingen människa på jorden kommer ihåg. Jag lovar det. Ja, och det... Han har en miljard jävla bokmärkesmappar där han har katalogiserat allt som är riktigt jävla dåre. Men han kan liksom inte släppa de här kontorna. Det han borde ha gjort med det här jävla Quora-kontot, han skulle bara tänt eld på det och gjort ett nytt. Samma sak med alla andra, så här, alla Twitter-konton han har haft. På Flashback går det ju inte, men det går ju att göra nya konton.
Ja, så är det.
Man behöver inte fortsätta använda samma konto om och om igen. I och för sig, om man skriver som en komplett jävla galning som den andra idioten gjorde som faktiskt gjorde 10 miljoner konton. Skriver man exakt likadant från alla konton så spelar det inte så stor roll.
Nej, men här skriver han i alla fall. Hur kom du på att du var speciellt begåvad? Jag tror att det är en fråga han har ställt till sig själv, men okej. Det har jag vetat sedan jag var 5 år gammal. Det var åren som min bästa vän fick en Commodore 64 av sina föräldrar. Och jag, som aldrig använt en dator förut, genast var mer intresserad av hur man programmerar den själv. Istället för att, som min kompis, bara spela spel. Jag tjatade på mina föräldrar tills jag fick en egen dator. En Commodore 128. Som hade fördelen att den var enklare att programmera. Jag letade själv upp en bok på biblioteket, skriven på engelska, om hur man programmerar på den. Innan jag fyllde 6 år hade jag lärt mig själv både på engelska och hur man programmerar. Värt att notera att båda mina föräldrar är utkassa på engelska och dessutom är datoranalfabeter än idag. Jag kan bara berätta så att han kan inte programmera for shit. Du ska, hans hemsida ser ut som att det är jag
ser ut som
har gjort den. Det
ser
ut som jag har gjort
han den. Är ju också i min ålder. Han är född 79, eller hur?
Ja, han är 40 års åldern, ja.
Ja, för det är så här, alltså 5 år gammal, så typ 85.
Mm.
Var lär sig en 5-åring engelska 85 om inte av sina föräldrar? Jag lärde mig läsa och skriva av min morsa. Jag lärde mig engelska av min morsa.
Oh.
Det fanns inget internet. Om man vill titta så här, du vill titta på något engelskt tv-program. Okej, då får du vänta tills Dallas går 21.00 på lördagar. Det är det som finns. Och så Falcon Crest 20.00 på söndagar. Det är det som finns. Knulla dig själv.
I slutet skriver han så här. Jag minns tillfället när jag var 5 år gammal som svar på min kompis fråga om vi skulle leka ta fatt. Helt oironiskt meddelar att jag ansåg att det var meningslös lek som inte skänkte varken mig eller någon annan någon nytta. Jag bestämde mig där och då att allt jag gjorde från och med det ögonblicket skulle ha mening, ett syfte och göra nytta. Jag var som 5-åring fullt medveten om att jag var begåvad utöver det vanliga. Det var inget som jag ansåg var något konstigt utan att jag konstaterade helt enkelt att det var så att det var. Och det var inget som jag kunde göra någonting åt. Nej.
Alltså det han beskriver här är ju varken intelligens eller begåvning, det är en diagnos. Men det är ju så. Det är det dummaste jag har. Plus att han ljuger ju. Det är framförallt det.
Ja, och på Quora säger han ju också så här, att han har 135 IQ. Och på en annan kommentar skriver han så här. Jag är intelligent. Har 135 IQ. Jag anses vara av andra ganska unikt humorlös. Kan jag tänka mig. Egentligen är jag inte det, men vanlig humor, sånt som de flesta skrattar åt, tycker jag inte är speciellt roligt. Jag sympatiskrattar lite för att inte framstå som allt för dryg, men drar egna skämt mycket sällan.
Ja, men... Jag skrattar åt lustiga matematiska ekvationer. Så tokigt!
Men egentligen har jag ju humor, som sagt. Men den är djup. Den är djup på ett sätt att jag inte förväntar mig att någon annan skulle tycka att det är så roligt. Jag har ibland kommit på mig själv sittandes på min arbetsplats med ett okontrollerbart brett smil på mina läppar och plötsligt insett hur korkad jag måste se ut när jag sitter där och är glad trots att ingenting har skett. Ingen har ju egentligen varit rolig. Det är ju bara jag som i mina tankar har målat upp ett roligt scenario. Det kan vara någon alternativ händelseutveckling som jag fantiserar ihop på stunden, som jag sitter och skrattar åt. Jag uppfattas må hända som lite konstig eller udda av den enkla anledningen att jag sällan skrattar åt andras skämt, och när jag väl gör det kanske lite stelt och tillgjort, medan jag kan sitta le hejdlöst när absolut ingenting har hänt och skett. Min höga intelligens gör mig nog
till en tråkig sociala person. Inkompetens. Vad fan är det här? Höga intelligens. Sitter du bara vad är det roligt?
Det är viktigt också, ska jag tillägga, så att vi måste gå tillbaka. Han har ju 135 plus IQ, eller to be exactly 137,6, för tydligen mäts IQ på det sättet. Och det har han ju då fått från brainstats.com. Jag rekommenderar dig att gå in och testa i IQ där. Det kommer kosta er lite, därför det här betal, det här är ju ett, vad kallar man det?
Det är en scam.
Ja, det är en scam. Och det står ju så här, man får ju också ett certificate of completion is awarded to, och så står det liksom glam kasvalur med fin text. Started test, och så ser man en underskrift nere till höger.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För att ytterligare förstärka äktheten här. Vet ni vem det är som har underskrivit det?
Nej. Jag vet. Jag säger förnamnet, så får du gissa efternamnet. Robert.
Va?
Ja.
Robert någonting. Det är en person som härstammar ifrån ett afrikanskt land.
Jaha. Nej, jag vet inte.
Det börjar på M.
Sluta! Jag vet inte.
Han kommer från Zimbabwe.
Oj. Jag vet inte!
Nej, okej.
Okay. Nej, men nej, vänta. Det här har jag nu läst faktiskt. Ja. Men du får läsa vem det är. Ja, jag vet inte.
Robert Mugabe.
Det är Robert Mugabe som har signerat alla
de här. Zimbabwes före detta diktator som styrde landet som en riktig jävla klopp.
Just det! Ja, jag hade aldrig i mitt liv kunnat komma på hans namn, men jag vet att...
Tydligen har han en sidoverksamhet där han signerar IQ-test.
Det kan ju vara en annan Robert Mugabe också.
Det kan, ja, det, men, kan, det är sant. Det kan ju vara en annan Robert Mugabe. Det, ja. Vi har ju visserligen också kollat på signaturen och jämfört det med Robert Mugabe, så det är samma signatur.
Det är samma signatur som på Wikipedia. Perfekt. Ja. Tänk att han har betalat pengar. Alltså jag skulle kunna göra så här IQ-test på internet. Så här, det är en kul grej. Man vet att man kommer få liksom 120 plus för att de vill sälja på en någonting. Eller de vill så här, men ge oss din mailadress så kan vi sälja den vidare. Och så skickar vi hem roliga saker till dig så vi kan testa din intelligens. Du som är så duktig och smart. Och så bred pung. Och så len hy. Och så så här, okej, det här var ju halvkul. Men tänk att betala pengar för att bli blåst på det här viset.
Ja,
och sen men... inte bara det. Inte var så jävla dum i huvudet att han inte fattade det. Och sen går runt och skryter om det.
I 4 år. Ja. Ändrar men, alla alltså, alltså uppdaterar allting med att han har 135 IQ. Och bara sitter och berättar för alla hur smart han är.
Ja, det är så pinsamt. Men skulle man konfrontera med honom med det här, då skulle han ju bara säga så här, ja, men det här är ju bara, det här är bara en del av min bondskurksplan. Det här var ett scenario jag satt och kacklade vilt åt inne på personalmötet vi hade. När jag satt och drömde ihop olika alternativa scenarion. Så jag frågade min chef mig, Peter, hur mår du? Och då sa jag, nej, jag har lite ont i magen idag. Så gick jag in på toaletten och så skrev jag helt psykotiska meddelanden till folk på Twitter. Ja. Jättebra, Peter. Det går bra för dig.
Samtidigt som man är så här jävla smart, så Så under Ebola-epidemin, eller det när den började på i Afrika, så hade han ju en hel del tankar om hur man skulle bota den.
Såklart.
Och du kan ju ta, nu kan du läsa lite, Axel. Det är den första i dokumentet, första länken till Flashback där.
Aha, den här skiten. Alltså han är så jävla dum i huvudet. Det här postar han då från kontot Linus Sörud på Flashback den 12 oktober 2014. Som svar på någon idiot som har skrivit någonting om den ökade spridningen av Ebola i Afrika och ska bunkra upp för eventuella problem, bla 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 bla. Då svarar Peter så här: helt klart börjar det bli dags att utbilda sig själv i hur läkarna på plats i Afrika bär sig åt för att undvika att bli smittade, för att minimera risken om smittan når närområdet. Man gör nog dessutom bäst i att även överväga vilka alternativ man har om man själv blir smittad. Det finns en utbredd teori att kolloidalt silver kan lindra Ebola-infektionen och öka chansen för att tillfriskna från sjukdomen. Här har han länkat till någonting.
Ja, behöver du verkligen titta på det? Behöver du verkligen det?
Ja, bara ta en liten titt. Det kanske är en död länk. Aha, Sergej Narishkin.wordpress.com is no longer available. The authors have deleted this site.
Okay.
Så han länkar till någon WordPress-blogg här där de påstår att kolloidalt silver kan bota Ebola. Perfekt. Mycket smart.
Ja.
Jag själv har druckit kolloidalt silver i snart 2 år. Det är klart att du har det, din jävla idiot. Mot vanliga förkylningar, och det fungerar effektivt. Hur vet du det? Hur vet du att det funkar effektivt? Det är som att jag skulle ta... Jag vet du vad, jag köpte en ametist för 10 år sedan och så körde jag upp den i röven. Och jag köpte den för att jag inte skulle bryta benen när jag går, ska gå och handla. Jag har inte brutit benen en enda gång. Det funkar jättebra. Det är inte så någonting funkar. Så han är så jävla dum.
Men han är på en annan plan än dig, Axel. Så att...
Ja, just det. Några decimaler högre IQ än mig, då det förändrar allt. Jag har utvecklat en egen rutin att ta till produkten så fort jag märker några symptom för att sluta dricka det efter ett par dagar igen. Detta för att låta immunförsvaret ta hand om de få bakterier eller virus som överlever attacker från silverpartiklarna. Man vill ju inte ha ett urkast immunförsvar som är helt beroende av silver eller antibiotika som hjälp. Jag har inte haft någon utbredd förkylning eller feber alls sedan jag började med kolloidalt silver som tillskott på sjukdomssymptom. Sedan läste jag att Ryssland har 3 olika vaccin på gång redo för testning. Jag tror nog att Putin förbereder sig för ett försvar mot viruset. Det kommer bli intressant att följa den utvecklingen. Jag tror inte Ryssland har något emot att göra bort läkemedelsindustrin i väst. Det blir nog som ett mikrorymdrace, men med mediciner istället. Absolut.
Du har en till länk där som du också kan läsa.
Det här är postat ett par dagar innan, den 7 oktober 2014. Har alla intelligenta inte redan bunkrat upp med ett par liter kolloidalt silver? Det är väl inte 100% säkert att det tar död på ebolan på ett ögonblick. Men det lindrar ju såklart. Såklart.
Mm.
Det finns ju en... Åh nej! Nej! Nej, jag orkar inte läsa här. Han är så jävla bränd.
Jättebra!
Det finns ju en anledning till varför silverrika adeln klarat forna smitthärdar utan större förluster. Matade med silversked i mun. Det här är ju sån otrolig tyder på sån otrolig okunskap och historielöshet att man vill skjuta sig själv på riktigt alltså. Anledningen till att adeln klarade sig bättre än pöbeln när det kommer pest och all sån här skit, det är ju för att de behöver ju inte ränna runt bland folk. De tvättar sig väl kanske till och med en gång i månaden, till skillnad från pöbeln som föddes smutsig, levde smutsig och dog smutsig. De kunde väl också kanske äta sig mätta varje dag så att de inte var konstant undernärda. Och även om läkarvården på den tiden kanske bestod av att du doppas i ett hav med blodiglar. Så här, ja, det kanske är bättre än det som fanns där. Alternativet för pöbeln var ju bara att gå ut på gatan och vänta på att likvagnen skulle komma och hämta dem. Det är så här, nej men absolut, silversked i mun. Det är därför. Nej, men du är så jävla dum. Alltså, vilket svin. Psst. Säg inget till Afrika bara. Då blir läkemedelsindustrin arg på dig för att du avslöjar hemligheten. Det här är också en så här typisk grej för sådana här människor. Att de har liksom... De vet en hemlighet. Kolloidalt silver botar allt. Men det är bara vi som är lite mer elit. Du kan inte ha 135 IQ. Du måste ha 137 plus. Som jag. Och gå inte på smurfbluffen. Snubben som mixtrade med egna legeringar och överdoserade kraftigt. Eller jo, gå på den bluffen. Färre folk på denna jord att konkurrera med, men såklart, de som blir kvar är ju de mest pålästa och smarta och de som är svårast att konkurrera mot. Ja. Ytterligare ett scenario som man har suttit på personalmötet och fantiserat ihop. Apokalypsen kommer. Peter rider runt där på sin, jag vet inte, han har väl någon muterad mullvad, så åker han runt och samlar in kolloidalsilver från alla andra som har supersmarta människor som har överlevt, så åker han runt och mördar dem och tar det. Helt sjuk i huvudet. Han borde fan spärras in. Alltså, det här är så jävla galet.
Ja, det är så jävla... Alltså, det bästa är att han verkligen... Han tycker ju också att han är den smartaste i varje rum.
Mm. Och men det här är ju... Vi kommer väl till det, men det här är ju så här... Nu kan man ju tänka sig att det här låter ju som en ganska så harmlös person.
Ja.
Som liksom bara är löjlig. Någon man bara kan skratta åt och ignorera. Men han är ju också ett jävla äckel.
Ja. Han har ju betett sig något fruktansvärt sjukt mot människor. Och som sagt, vi kommer till det. Men, men
först ska vi skratta lite mer. Vänta.
Först ska vi skratta lite åt elände.
Det gör det lite grann extra bra att han är så fruktansvärt dålig. Alltså när, ja, när han har sån himla självbild så är det är bara så himla fint att han egentligen är svinkorkad.
Mm.
Ja.
Ja, det värmer ju alltså.
Och nu ska vi se. Och innan vi går vidare ska vi ta lite mer om hur han jobbar. För att han har ju mer teorier om det. Och man ska komma ihåg det också att det här är en person som har liksom varit på folk som Loan Sundman. Ja, och så jag nämner ju henne specifikt. Vi kommer nämna några andra senare. Men för hon blev ju senare någon typ av vän tillsammans med vad heter han? Oidipus. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och Glam eller Peter las ju i den här konflikten och har varit pådrivande i det. Tillsammans med Loan och Oidipus och alla de här. Men samtidigt har han ju sett att så här, jag skapade tråden i medier och journalistik. Om då Lovisa Loan Sundman för detta researchgruppen tystade sociala medier av haveristerna. Han hatar ju Loan Sundman. Han har ju skrivit hur mycket skit om henne som helst under åren för att han anser att hon är ju liksom en sån här som är som trolljägarna. Men nu när han ser att han kan använda henne mot oss så har han ju liksom försökt få skapa nya trådar om henne på Flashback och lyckas med det för att att det ska då dra fler personer till haveristerna tråden säger han.
Mm.
Men det går väl lite grann ihop med det han har skrivit tidigare att han, alltså han argumenterar och bråkar inte för att han faktiskt tror på de här sakerna så himla mycket utan nej, han gör det ju för uppmärksamheten och för alltså, the shit stirring
liksom. Ja, the shit stirring mycket så.
Att han, han kan bara byta lite åsikt som han vill, det är inte så jävla viktigt.
Mm. Och det är det också som kan bli jävligt obehagligt för folk för att det, blir så, det kan kännas så extremt mycket. Och man ser den här personen dyka upp i olika former. Han vill ju gärna också, som sagt, framstå som smart eller ha mycket koll på dig som person. Så han gräver ju fram ganska mycket ytlig information för liksom enskilda individer. Och vissa andra går han in mycket djupare på. Han skriver också så här. Min familj, mina arbetsgivare, mina vänner och bekanta kommer de inte efter... kommer de inte åt eftersom jag är anonym. Det är dessutom omöjligt för dem att hänga ut mig så länge min anonymitet blir intakt. Martin Fredriksson jagar mig febrilt. Vad sa du?
Va, hur går det?
Ja. De har helt enkelt ingenting som de kan angripa mig med. Jag rekommenderar fler att vara anonyma. Och med det menar jag inte att skapa trollkonton. Att helt enkelt skriva om som om de vore offentliga utan att avslöja vem de själva är. På det sättet är samtligt av mobbarnas metoder helt verkningslösa. De försöker förstås... det är någonting, jag vet inte vad skriver det. Skriver man att man har högt IQ så försöker de håna en för att man har lågt IQ. Skriver man att man har välbyggd och snygg och är gift och har barn så dyker Martin Fredriksson upp eller någon annan upp och påstår att man har raka motsatsen. Fjärrstyrda hela bunten.
Men här, alltså det är ju det här som, är också så, som gör det så liksom lätt att följa tråden ändå när man väl vet hur man ska leta efter.
Ja.
Han är besatt vid att han har hög IQ.
Ja, det är verkligen en känslig punkt för honom.
Ja, alltså när Martin skrev ju på Twitter så här, du är säkert fet och misslyckad så här, då började han så här, spamma med screenshots från en app som han använder när han kör löprundor.
Ja.
Och så, Alltså, det är så otroligt lätt att tånta.
Han blev väldigt känslig.
Ja.
Extremt känslig. Men hur listar du då ut vem Glam är? Och det är faktiskt inte någon av oss tre som har gjort det. Utan det är då de som har jobbat med själva identifieringen är då vår vän Martin Fredriksson som ni har fått en massa sådana här beinformed rabatter.
Ja, just det. Lagom tills det här avsnittet funkar, då kan jag tänka mig att beinformed.se/haveristerna funkar nog igen.
Ja,
eller typ haveristerna som bonuskoden och sådana skit. Jag vet inte.
Ja.
Martin fixar säkert det när han hör
det. Det fixar Martin.
Ja.
Men i alla fall, det finns också en till person som har jobbat här, men den personen vill vara anonym, men vi vill bara påtala att det är en väldigt trevlig och snygg person. Båda har i alla fall gjort ett otroligt bra arbete att spåra Peter. Vi kommer också redogöra för den övergripande spårningen. Det går inte att gå in i alla detaljer, för det är så otroligt jävla mycket. Och ska väl egentligen... Allt börjar ju med att Peter är så jävla stöddig och dryg. Och liksom så här, men kom och hitta mig då. Och det så kan du inte sitta och göra till folk som liksom har sitt största nöje, som bara gör sånt här på skoj, men liksom inte släpper det. Som bara, jaha, ja, okej, du dinglade med köttbiten framför nosen på. Ja, då hugger jag. Det var tråkigt. Men vi hade ett gäng liksom grundteser och identifikationer som vi hade som utgångspunkt för det här. Och det är att det är en medelålders man. Och det fanns en
extrem lågoddsare.
En extrem lågoddsare. Men det fanns också så här, tydliga saker att han hade pratat om, jag tror det var att han hade BBS, vad heter det? När man hade det förr, innan internet.
Jaha, BBS, elektroniska anslagstavlor.
Ja, att han hade hållit på med det tror jag det var att han hade skrivit om. Ganska tidigt stod det klart att han sysslade med data, någon som senast bekräftades även om han var helt värdelös på att koda. Att han förmodligen befann sig i Västsverige fanns det också indikationer på. Och vi visste att Karn har hållit på allt för länge för att han inte skulle ha skrivit ut information som faktiskt stämmer och som är kontrollerbar. Det finns för många konton och under så pass lång tid att, aldrig skulle, liksom, att han skulle kunna hålla isär de här kontorna. Och det kommer vi återkomma till, för det är i princip det är en av de stora avgörande grejerna som vi fäller honom på. Vi, ska jag säga, nu pratar jag i vi-form, men det är inte vi, utan det är vår anonyma researcher Martin Fredriksson. Anonyma, snygga researcher.
Oj.
Ja, men
och trevliga.
Ja, trevliga också. Under sommaren började Glam skriva till Martin Fredriksson på Twitter mer eller mindre direkta utmaningar på att han inte skulle kunna ta reda på hans identitet. Och Martin har ju liksom gjort det här väldigt många gånger. Helvete vad många gånger har.
Alltså är det någon jag inte hade velat så här slå vad om att du inte kan vara anonym mot den här, så är det ju Martin.
Nej.
Han hade ju stått där utanför på 2 sekunder. Tjena.
Nej, vad gör du?
Vad är du för någonting?
Ja.
Men det är ju framförallt, det är ju inte bara det att han är liksom rimligt kompetent och vet hur man ska göra, men han är ju också precis som vi, att det här, ja okej. Nej, men då spenderar jag resten av mitt liv på det här.
Ja, alltså. Nej, men, alltså jag har aldrig, då bor jag ändå med Tim, men jag har aldrig mött maken till en människa som kan snöra in sig så mycket som Martin kan.
Det är så kul som man kollade på arbetsdokumenten hela tiden när det bara växte fram och så här. Här har jag den här detaljen, gräv inte vidare där. Man bara, nej, jag tar inte det. Jag vågar knappt liksom dela ett Google-dokument. Du kommer sitta bredvid mig i soffan till slut. För att bara, jag vet inte hur du gör det, men du kommer ta fram det. Men i alla fall, så han säger, samtidigt börjar Glam lägga ut skrivelser som han har skickat till Martins företag på Flashback. Det här är företaget, en rättsdatabas. Beinformed, och jag tror det var Akta Publica som han skrev till då. Och Glam vill visa hur han försöker använda lagen om GDPR för att göra registerutdrag på sig själv. Det är ju ett litet problem här. Han hör ju av sig som Glam. Och det är svårt att göra ett registerutdrag på en anonym person.
Det här är ju, om du hade 137,6 IQ, ja. Då skulle du kunna se det här jävla 15-dimensionella schackmovet för vad det är.
Ja.
Tänk dig att du hör av dig till en myndighet och säger, kan ni skicka mig olika grejer? Jag vill inte berätta någonting om mig själv.
Det ska tilläggas att Martin har fått vara med och skriva lite just på hur identifikationen gick till, och han skriver så här: när han sedan inte får det går han vidare och riktar klagomål mot företaget hos integritetsskyddsmyndigheten. Ni kan ju tänka er själva på att myndigheten agerar mot ett företag som inte lämnar ut registerutdrag på en person som är anonym. Det läggs i kioskmongo höger.
Så får man inte säga längre i det här landet.
Nej, det får man inte, men...
Men det är inte första gången han mejlar Martins företag. När Martin söker i mejlkorgen ser han samma avsändare skickat ett mejl för flera år sedan till företaget som Martin då drev. Och det följer ett mönster. 2014 skickar Linus Sarud blir det ju när man... Ja, ett mejl till Martins dåvarande företag med samma e-post. glam.kasvalur@gmail.com. Samma upplägg. Han ber om registerdrag. Linus Sarud står som namn vid e-posten, men han signerar med Glam Kasvalur.
Så jävla dum!
Ja, och skriver också: Glam Kasvalur är inte mitt riktiga namn. Det är ett alias. Inte för att jag försöker vara hemlig på något sätt. Det är mest ironiskt inslag i sammanhang.
Det är inte det minsta ironiskt. Det är ett skämt som ingen annan tycker är roligt. Ja. Bara du,
men det var det han sa att hans humor var också.
Ja. Jo, men alltså...
Obskyr, sådär.
Ja, men det är ju liksom anledningen till att han tycker sånt där, det är för att hans IQ är 60 poäng lägre än vad han tror att den är.
Och också den gången 2014 kör Glam ut sin skrivelse på Flashback. Samma dag som skrivelsen kom in till Martin. Skriver ett konto på Flashback att han ska skicka just en sån skrivelse. Men han hade svårt att hålla isär konton och personligheter. Det är inte lätt att hålla ordning på allt. Det är ett konto som han skriver med på Flashback 2014 var Nesral. Och nu kan du få berätta om Nesral.
Det är så himla konstigt att Peter Larsen valt Nesral som namn.
Ja.
Vilket alltså, otroligt sammanträffande.
På något sätt så känner jag ändå Larsen, Nesral. Jag kan göra en av mig. Sanna, Annas.
Axel, Lexa.
Ja, precis. Om ni ännu inte hängt med så är det hans namn baklänges.
Ja.
Men... det är lite finurligt.
Ja.
Det där hade man inte fattat om man inte hade 137,6 IQ. Så ni som lyssnar här nu och känner att ni inte alls kopplade det, det är big brain stuff. Galaxy
tur för
brain
er
stuff.
Att vi är här och genitolkar åt er.
Precis.
Så att ni kan få en inblick i den här trasiga skallen Peter har.
Ja. Och när man tittar tillbaka på vad Nesral skriver på Flashback så känner man genast igen Glams stil, hans många olika konton och riktar in sig på olika mål, han delar upp det mellan sig, ibland går hans konton in och ger sig själv medhåll, och det här händer ju än idag.
Yeah.
Och de här kontona återfinns ju även i vår Flashback-tråd, de har ju dykt upp helt plötsligt efter att vi har konfronterat honom. Men vilket 2013 ledde till att Flashback blockade honom i en vecka för dubbla konton. Det andra konton som blockeras var en.hamid. En.hamid hade ett specifikt mål. Han var förbannad att det skulle byggas ett flyktingboende i sin hemkommun. Han skrev flera inlägg om hur han försökte överklaga beslutet men att målet blev avvisat av förvaltningsrätten. Med ett annat konto, Pi Volo, alltså Peter Wolodarski är det en förkortning av, skriver mer specifikt om flyktingboendet Lerum, men som Lerum kan ju blipa det, Magnus.
Varför?
Han bor i Västsverige, vi behöver inte vara så, eller ja,
för du sa ordnamnet i början av avsnittet. Aha, också, okay. Ska jag säga, så att i så fall får Magnus gå tillbaka och blipa det också. Jag bara,
skit tillsammans, det är hans hela namn, han är ju med, han har ett ganska unikt namn också sen, för det, vi kommer komma till namnet också, hans riktiga namn.
Men här innan, med det här P. Volo,
ja.
Det kontot har han skrivit i vår tråd på Flashback också, där tänkte jag att jag skulle kunna få snika in och skriva hans namn.
Ja.
Så när han skrev med det, då svarade jag: varför tror du det, Peter? Bla, 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 bla.
Ja.
Men då var det någon jävla kuck som anmälde mig för användarnas anonymitet. Och sen så fick jag någon meddelande från en moderator. Då ska jag säga: men vadå, P. Volo, det är uppenbart Peter Volo där. Vadå, jag har inte gjort någonting. Nej, men då gör vi som ni vill, era pisskukar på Flashback.
Mm.
Då tar vi lite mer spridning än vad det får i vår ruttna lilla tråd där. Varsågoda. Det
spridningen i tråden är otroligt liten med tanke på att 75% av kontorna är Peter.
Ja. Ja, det är Peter och sen schackpundaren.
Mm.
Fast de andra har ju hållit sig lugna nu ett tag.
Ja, men något år senare 2017 ställde han sig frågor i juridikforumet på Flashback. Nu undrar han vad ett tilläggsprotokoll är och vad det innebär i ett brottsmål där en vän har blivit friad i domstol. Och det här kan man, allt det här kan man följa om man tittar också på vad heter det, när man begär ut från förvaltningsrätten. För 2015-12-08 skickar förvaltningsrätten i Göteborg ett föreläggande till Peter Larsen i det mål som han väckt om att överklaga beslut om att öppna ett flyktingbord i Lerum. De vill att han ska visa att han är folkbokförd eller äger fastigheter i den kommun som överklagandet gäller. För enligt lag är det bara medborgare som är skrivna i en kommun som får överklaga kommunens beslut. Men några undantag. Och även om flyktingboende ska öppnas i Lerum så är beslutet fattat av Göteborgs kommun. Och den omständigheten väcker både Enhamid, pivol och silska. 6 dagar senare börjar han skriva arga inlägg på Flashback om grannkommunens öppnande av flyktingboende i hans kommun och att han inte får överklaga. Läser man igenom överklagandet så känner man igen direkt igen glam. Det är långa formuleringar, amatörmässigt försöker hålla låta juridiskt, och när man kokar ner det hela så vill man helt enkelt inte att det ska öppnas något flyktingboende på grund av smittorisken mot och närboende. Och då menar glam så här.
Varför smittorisk?
Nej, men så här. Jag kommer inte gå in på det här exakt. Men det börjar med. Han har stakat upp allt i A. Och sen B. B.1. B.2. Och så vidare.
Ja.
Och i B.2 då säger han så här. Att i området då finns det boende för, alltså där det här flyktingboendet ska upprättas. Då står en punktform under B.2 skriver så här. Boende för multihandikappade, vård- och omsorgsförvaltningen. Rydbergsskolans bollplan. Rydbergsskolans idrottshall. Basketplanen. Skateboard plus ramparken.
Varför gör han så här?
Ylleförskolan, vänta vi kommer inte. Ekolonsvägens förskola, Rybergsskolan, kulturskolan med mera. Och så säger han så här. Det saknas beställningsbara handlingar där någon i Göteborgs stad eller annan myndighet har gjort någon form av avvägning eller bedömning om verksamheten är lämplig att upprätthålla i det här området. Alltså, flyktingar ska tydligen inte kunna bo bredvid en bollplan, en idrottshall, en basketplan, en skateramp, en förskola.
Ja, vad händer då om du gör det då?
Ja, vad
för alla ebola.
Ja, för det är ju punkt nummer B3. Och då säger han så här. Jag upplever ett otillräckligt engagemang och samarbetsvilja från Göteborgs stad att bemöta min familjs behov av tydliga rutiner på att begränsa smittspridning till boendet och isolering från angränsande verksamheter i närområdet. Och då har han, jag kommer inte, han har en speciell, han har en extra ursäkt. Det är inte bara att han tror att det ska komma massa liksom ebolasmitta hoppa in i hans liksom boende där han bor, utan han har en anledning. Jag tänker inte gå in på själva detaljerna, för det är lika dumt och det är inte relevant. Jag tycker heller också att det finns en integritetsfråga där. Men ja, det är han tror att de här ska komma och smitta ner han och hans familj. Det är väl basically vad det är. Och sen fortsätter han då argumentera på olika sätt och hävda att han har rätt ändå. Så han får ju tvär nej på det här.
Konstigt.
Ja. Oh.
Jag är i total chock.
Tvätta händerna, vad fan.
2017, kommer ni ihåg det här? Ja, men vi kommer till det. 2017 frias en av Peters närstående i en tingsrätt. Hen var åtalad för försök till övergrepp i rättssak. Hen friades eftersom åklagaren inte hade lyckats specificera vilket datum brottet skedde på. Vilket spelar roll då det inte var kartlagt om personen var straffmyndig eller inte vid brottets, ja, när det hade begåtts. Men den friade domen överklagades till hovrätten nu med tilläggsprotokoll som visar exakt datum för brottet och personen, att personen var straffmyndig. Personen fälls där. Och det är alltså nu en Hamid går ut på Flashback och frågar vad ett tilläggsprotokoll är för någonting.
Vilket sammanträffande.
Det är ett otroligt sammanträffande. Kan också säga att Peter är för arvssynden, att föräldrarna ska betala för sina barn. Men...
Tvärtom.
Nej, ja. Nej, att, ja.
Barnen betalar för sina föräldrar.
Nej. Det ja, också. Just det. Så, fast han gör någon reverse-version.
Ja, precis.
Han tycker att föräldrarna ska betala för sina närstående och sådär.
Ja.
Men det är väldigt, väldigt inte så sugen på.
Jaha, du tänker när det är till exempel tänk om en ung invandrarkille begår brott, då tycker jag att vi ska vräka hela hans familj, ja. Hans föräldrar och hela skiten ut på packet bara.
Ja, de ska betala för det där.
Men i andra fall när det kan vara någon annan Peter, som skriver ansvar, då är det inte lika intressant.
Nej,
det är inget konstigt.
Det är så konstigt det där.
Ja, rules for thee but not for me.
Ja, så
det här är ju också en annan grej med som tyder på att han är väldigt, väldigt korkad.
Ja.
Om jag skulle vilja veta vad tilläggsprotokoll var för, dels skulle jag bara fråga någon av alla jävla jurister jag känner.
Ja.
Det är det första jag skulle göra. Men han känner ju inga jurister för att han känner ingen, för att ingen orkar med honom. Men om jag ändå ville veta vad tilläggsprotokoll var, då skulle jag bara googla. Vad är ett tilläggsprotokoll? Jag skulle inte ställa frågan på Flashback, för att jag skulle veta så här, vet du vad, jag är inte den första i världen som har undrat, vad är ett tilläggsprotokoll? Och han borde verkligen veta det här, för att han jobbar med data.
Mm.
Och någonting man vet när man jobbar med data, särskilt på det viset som han jobbar med data, de har 100% Windows-maskiner, Office 365 och allt sånt där. Om du tror att du är först i världen med att upptäcka så här, wow, här är ett problem i Windows. Jag är nog den enda som har drabbats av det här. Absolut inte. 10 miljoner människor i världen har haft det här problemet. Det är löst sedan länge. Det är bara att söka. Man googlar på det så kommer du hitta det. Han hade kunnat göra samma sak här. Men eftersom han är en bondskurk och lider av huvudrollsinnehavarsyndrom. Nej, jag måste ställa en fråga här nu. Starta en tråd i min lilla ekokammare på Flashback där mina riktiga vänner är.
Det är så många som beter sig så, Facebookgrupper och Flashback och allting. Jag fattar inte hur man har växt upp och inte vet vad Google är.
Så det här är ju bara, det här är inte, jag ska säga tydligt med att det här är inte ett indiciemål. Vi vet att det är Peter och det finns grejer som vi inte tar upp nu. De spar jag gärna på till ett glatt tillfälle någon gång i framtiden.
Ja, alltså och det bästa som kan hända är ju.
Vad sa du? Ja, men det finns också
som kan hända är ju om Peter kommer och gläfsa.
Ja, för han får jättegärna
göra det.
Jag vill bara Emanuel Karlsten frågade om att om vi var rädda för förtal i det här avsnittet, och absolut inte. Och även om jag skulle bli det, så är jag helt övertygad på att våra följare skulle lösa det där omedelbart, för att såna här personer när du har sysslat i den omfattningen.
Jag vill passa på att ta avstånd här nu från Henriks uppmaning till våra följare att mörda Peter Larsson.
Oj! Det sa jag inte. Okay.
Men jag tänkte ta avstånd från Axels tolkning. Av,
du menade att vi skulle säkert kunna samla ihop eventuella bötesbelopp ganska fort.
Ja. Och det finns en
haveristerna med grupp av pengar.
Ja, jag vet det också. Men det är liksom så jag vill ju slåss för det här liksom, och stå rakryggad genom en sån rättegång varje dag i veckan. För att det finns ju tanken om liksom så vad som är, har rätt till anonymitet. Vi är ju ofta vi inte faktiskt röjer folks anonymitet av olika skäl. Att det är liksom kanske inte relevant. I det här fallet är det extremt relevant. Det här är ett nätråd som har hållit på i decennium. Och fått skrämma skiten och folk kosta åt skattebetalare. Gud vet hur mycket pengar. Och han liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och han blir grövre och grövre och grövre. Det är intressant att veta vad det här är för person och vad han har sysslat med under det här decenniet. Och hur mycket det har gått till. Eller hur mycket han har liksom hållit på. Sen kommer vi ju lämna väldigt mycket av det här upp till andra personer som har drabbats. Så att de får gärna kontakta oss om de vill ha en utförlig redogörelse för hur det här går till. Eller behöver stöd om de vill göra en polisanmälan mot honom och sånt. Och sen om Peter ändå, jag vet att vi har ett rättssystem idag som säger basically så här att även om det är sant så kan du dömas för förtal. Absolut. Men jag är också villig att ta den smällen i sådana här fall. Inga problem. Precis som den gången jag gick igenom Jörgen Fågelklo tillsammans med alla andra på IRM. Så jag säger, jag kommer stå rakryggad i en sån rättegång. Och han hotade ju oss med förtalsstämning. Kör!
Det här är ju också...
Jag tycker ta avstånd. Jag vill inte gå till rätten.
Nej, jag gör det gärna. Ja. Det här är ju... det är inte så här anonymitet är tänkt att användas.
Nej.
Anonymitet är liksom så här, ja men om du är någon typ av visselblåsare som rapporterar om missförhållanden eller något liknande, då kan du vara anonym. Eller om du kan drabbas av någon typ av, du ska berätta någon typ av sanning och du kan drabbas av repressalier för att du gör det. Då tycker jag att du 100% ska få vara anonym till den dag du dör. Men om du ska sitta och förtala och hota folk och vara en jävla horunge, då ska du absolut inte vara anonym, utan då ska du bildligen dras ut i ljuset och sparkas igen!
Nej.
Jag försökte låta bli, men det gick inte.
Åh, oh, du försökte så himla mycket hålla dig.
Nej, men jag sa bildligen innan.
Hela dina ögon ryckte och sånt, du var spaxel.
Nej, men det är alltså såna här, den här typen av troll, de ska ju bara dras ut i ljuset så att de spricker. Vi tar en sån, kör lite mer John Bauer.
Absolut.
Men det är ju... Och jag skulle vara helt okej med att om jag visste 100% att Peter skulle kunna säga såna här saker som han har sagt om folk och göra de typer av påståenden han har gjort om folk. Om jag visste att han skulle kunna göra det även om han inte var anonym, då skulle jag inte ha några problem med det.
Nej.
Men det är det här med att han inte... Han vill ha allt det göttiga och roliga, men han vill inte betala priset. Det går inte alltså. Du måste vara beredd att dega.
Men...
Nu ska du få betala, Peter, råtta. Sådär då. Nu har du lyssnat på första halvan av det här. Och andra halvan finns som sagt på Patreon. Så vill du höra resten av det här, då får du bli Patreon. Och vill du inte höra resten av det här, ja, det är tråkigt, då kan du dra åt helvete. Puss och kram, hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.